Vi vet ju att socialt stöd är en av de faktorerna som är absolut mest stressreducerande. Mm. Att få andras perspektiv, att den här känslan att jag inte är så ensam, men också ge mig själv möjligheter att reflektera, tror jag kan vara oerhört värdefullt.
Erfarenhet.
Styrning.
Administration.
Lyhörd.
Kompetens. Underskott.
Tillgänglig.
Kommunikation.
Motgång.
Förtroende.
Ansvar.
Coachande.
Rättvis.
Konflikt.
Tillit.
Arbetsmiljö.
Ledarskap.
Du lyssnar på Chefspodden med mig, Hanna Broberg, och idag ska vi prata om chefsnätverk.
Vill du få arbetsrättsligt stöd eller lösa chefsdilemman med någon som förstår? Chefsrådgivningen ger dig råd och stöd kopplade till chefsrollen, till exempel avtal, anställning, avveckling och uppsägning. Vi som hjälper dig är chefsförhandlare med egen chefserfarenhet. Vill du veta mer, gå in på akademssr.se/chef eller ring oss på 08 617 44 00. Välkommen till Svensk Chefsförening.
Hej och välkomna till Chefspodden med mig, Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag handlar podden om chefsnätverk, och våra gäster är Martin Runefelt och Ulrika Sedell. Jättekul att ni är här, och ni är ju här därför att vi tillsammans kommer att göra våra första chefsnätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det är därför vi tänker att vi ska prata lite grann om vad chefsnätverk är och så. Du, Martin, är ledamot i Chefsföreningens styrelse, men du får berätta lite mer vad du gör annars och vad du har för bakgrund.
Tack. Jag är personalvetare i botten. Jag har jobbat med HR-frågor och ledarskapsfrågor i 35 år snart, varav 25 år som chef. Senaste 5-6 åren så har jag väl gått in lite mer i just det här med chefers utveckling och inte minst chefers förutsättningar. Som vi har pratat om i den här podden tidigare.
Ja, precis. Och det är jättekul att vi får göra det här tillsammans. Det känns kul att ha en superkvalificerad co-driver i det här nya nätverksarbetet. Ulrika, du och jag samarbetar också, eller vi samarbetar jättemycket med dig, bland annat våra mentorprogram nu. Och du får berätta lite mer vem du är, vad du brukar göra.
Ja, men jag är ju också personalvetare i botten och har varit chef i ett antal år. Men de senaste 20 åren så har jag framförallt jobbat med att utveckla ledarskap. Och det gör jag genom att ge chefshandledning, jag skräddarsyr ledarskapsprogram, jag föreläser och leder olika sorters workshops. Men jag är också KBT-terapeut och ger terapi. Så mitt fokus, det är verkligen utveckling av både självledarskap och medarbetarskap och chefskap.
Vi ska komma in på vad du kommer att prata om när vi ses i de här första nätverksträffarna. Men jag tänkte, vi kör ju igång de här då, och vi har valt att göra fysiska träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och vi ska också prata om lite grann hur vi har gjort avvägningar kring vilken modell vi kommer att jobba med och sådär. Men jag tänkte att ni skulle kunna säga lite grann om hur ni ser på nätverk. På vilket sätt... Det är ju så att chefer har det jättetufft idag. Vi har en tuff omvärld. Vi har stora förändringar i många organisationer. Kompetensförsörjning är en fråga, både upp- och nedskalning. Och det är tuffa uppdrag på olika sätt. Och vi vet att chefsrollen ofta uppfattas som lite ensam. Liksom stödet kan se olika ut och sådär. Så på vilket sätt skulle ni säga att man har glädje av som chef att ses i ett sånt här nätverk? Ni har ju...
Nej, men jag tänker att det är en utmärkt tillfälle för att få nya perspektiv, inspiration och idéer som bidrar till utveckling inom ramen för ens tjänst och uppdrag. Det är ett forum att prata om utmaningar, om upplevelser och också få bli validerad i sin egen upplevelse och känna att man har en samhörighet med andra. Så jag tänker att det är ett forum för kompetensutveckling.
Ja, nej, men du nämnde ett ord, Ulrika, om forum. Tycker jag det är ett bra ord också. Det är liksom ett forum för erfarenhetsutbyte av lite olika slag. Nätverk kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Och det finns många ingångar till varför man är med i ett nätverk. Det kan ju vara verksamhetsrelaterade frågor som man får hjälp med lite mer konkret problemlösning. Det kan vara utmaningar och dilemman som det handlar om. Det kan mycket väl, som du var inne på Ulrika, vara en form av kompetensutveckling som jag märker och möter hos chefer som har gått alla utbildningar som går och går. Vad är det då som räknas och som gör att de utvecklas och får stöd i vardagen? Så är det ju nätverk, samtal, dialoger egentligen. Mm. Och sen finns det ju, som jag läste ganska nyligen själv, en del forskning när det gäller också psykisk ohälsa och sjukskrivningar bland chefer som ju har ökat ganska rejält de senaste 5-6 åren. Så samtalets betydelse i de sammanhangen, till exempel i nätverk, blir ju bara än viktigare.
Och vi brukar väl ganska ofta göra de här andra utbildningarna, alltså det kan vara chefen och lönen, det kan vara arbetsmiljö, det kan vara andra saker. Så att, och jag tror att vi har väl sett också i mentorprogrammet som vi delvis gör tillsammans, Ulrika, att det är så oerhört viktigt att få chans att reflektera. Mm. Utöver de här liksom mera kompetensdelarna så är det någonting annat man verkligen behöver. Jag testade för övrigt att fråga ChatGPT vad man tror om chefer och nätverk. Och ni är rätt överens med ChatGPT, men ni har mycket djupare kunskaper än så.
Så kan man också använda ChatGPT.
Ja, precis. Men jag tänker Ulrika, vi har ju valt att ändå ha med en föreläsningsdel också i de här nätverken. Och du kommer att ha en inspirationsföreläsning som, det är ju inte en föreläsning om då lön eller arbetsmiljö, utan vi har ju kopplat det till liksom att just att vi vill få samtal kring reflektion och arbetskultur och arbetsgrupp och chefens eget mående och så. Och du har valt att du kommer att prata om compassionbaserat ledarskap för chefen och för chefens medarbetare. Mm. Kan du berätta lite mer vad det handlar om?
Ja, lite kort. Compassion handlar ju om medvetenhet, medkänsla. Men det är också stabilitet och handlingskraft. En del, det är lätt att blanda ihop och tänka att compassion handlar bara om omsorg. Men det handlar oerhört mycket om stabilitet och ansvarstagande och handlingskraft. Om sig själv och om varandra. Och det finns nu ganska många undersökningar som visar på en ganska stark koppling mellan att träna compassion och i sitt självledarskap då och i chefskapet, och att det har en korrelation med hållbarhet, alltså hälsa. För när vi känner oss pressade och utsatta, då agerar vi ganska impulsivt. Vi fattar beslut som kanske kan vara lite mer kortsiktiga och inte alltid helt genomtänkta. Det i sin tur leder till ännu mera stress och kanske också en känsla av otillräcklighet. Och vi vet att när vi hamnar under press så har vi lite olika strategier. Vi tystnar, och det är då vi brukar kalla det för tystnadskultur, eller vi blir alldeles för följsamma utifrån de förväntningar vi tror att andra har på oss, eller så går vi in i konfrontationer alldeles för mycket och inte tappar vår lyhördhet. Och det betyder att vi-känslan blir sämre, problemlösningen blir sämre och samarbetet blir sämre. Så genom att träna compassion så utvecklar vi vår förmåga att hantera stress, oro och skuld och skam och alla de här känslorna som vi alla har tillgång till och känner både i privat och i arbetslivet. Så genom att träna det så tränar du också upp stabiliteten i dig själv, men lika så hos gruppen, för vi ser också att compassion smittar. Så att genom att träna det här i sitt ledarskap så lär du dig också att reglera känslor, men du kan också lära och se hur gruppen ska reglera känslorna som finns i gruppen. Mm. Så att den här inspirationsföreläsningen handlar en hel del om gruppdynamik, hur du påverkas, hur vi alla påverkas utav den och hur jag faktiskt kan ta ledarskap i det och reglera det och hjälpa andra att reglera.
Mm. Det låter som en dum fråga, men varför är just compassionbaserat ledarskap så viktigt idag?
Ja, därför att vi lever i en för många orolig värld. Vi i många organisationer står inför stora förändringar. Det ökar stressen. Du var inne på att sjukskrivningen ökar och psykisk ohälsa ökar bland chefer. Och då att träna upp förmågan att hantera den oron, den pressen, är ju en del av det compassion-fokuserade ledarskapet. Alltså vi tränas till att öka vår resiliens, alltså vår förmåga att hantera svårigheter och sen komma tillbaka. Så att det handlar lika mycket om arbetsmiljö som det handlar om att nå framgång i verksamheten.
Mm. Ja, Martin.
Ja, men jättespännande, jätteintressant och väldigt träffande tycker jag. I vårt arbete på Försäkringskassan med just chefers förutsättningar så pratar vi mycket om ömsesidiga ansvaret för förutsättningar. Organisatoriska förutsättningar har ju blivit ett begrepp de senaste åren där arbetsgivaren och chefens chef så att säga har ett stort ansvar som vi försöker jobba med också. Men den andra sidan av det egna ansvaret för sin egen autonomi och sin egen hållbarhet är ju liksom inte minst viktig. Och då är ju det du tar upp, Ulrika, kring ledarskap och compassionbaserat oerhört viktigt. Det gäller ju moderna hjärnforskningen och hjälpa sig själv att aktivera rätt delar i hjärnan helt enkelt. Och det är ju det man kan göra också för att själv också påverka sin egen psykologiska trygghet om man vill använda det begreppet. Så att det är mycket som hänger ihop. Jättespännande.
Det är jättespännande. Alltså, igår hade vi en föreläsning med Louise Bringselius just om psykologisk trygghet. Vi har ju varit aktiva i arbetet med tillitsbaserad styrning och som fackförbund så lyfter vi ju såklart ofta och gärna upp just de organisatoriska förutsättningarna. Men att alla de här sakerna hänger ju jättemycket ihop. Martin, jag tänkte vi skulle komma in lite grann på det som du och jag har försökt brottas med och där du har massor med erfarenheter kring formerna för nätverk. Alltså, vi vill ju försöka landa en modell som är så att säga någon slags rimligt åtagande från vår sida. Hur ofta ska vi träffas och hur lång tid och vilka former och sådär. Men och det ska vi komma tillbaka till och beskriva lite grann. Men det finns ju lite olika chefsnätverk som man köper in sig i eller som kanske stora arbetsgivare organiserar och sådär. Kan du ge lite exempel på nätverk som finns och hur man jobbar idag?
Ja, inom ramen för begreppet nätverk så kan man ju finna många olika lösningar, inte minst hur stora nätverken är. Det finns ett nätverk som kanske är mellan 50 och 100 personer och som träffas några gånger per år, både fysiskt och inte minst digitalt de senaste åren, med olika teman, med ganska hög grad av föreläsningar och kanske lite mindre av dialog, men som hålls ihop som ett nätverk med någon form av medlemskap. Det finns mellanstora, om man kategoriserar in det så att säga, kanske med en 20-30 personer som blir lite mer sammansatta, där man kanske har mer samtal. Ofta lite dyrare i de delarna som så att säga, där det kostar pengar för arbetsgivaren att vara med och betala. Och så finns det lite mindre typer av grupper. Dialoggrupper inom staten har vi samarbete kring till exempel. 6-8 chefer i en grupp som träffas 6 gånger om året. Ganska strukturerade metod kring hur man delar dilemman, utmaningar i sin chefsvardag och hjälper varandra. Reflekterande team till exempel är ju en del av den metodiken. Så att gratis, sådana som kostar olika mycket och som kanske ger lite olika mycket också. Sen är ju att vara med i ett nätverk är ju också någon form av åtagande när man får bestämma själv. Så att säga, vad är jag vill jag ge för att få någonting tillbaka? Är jag mer där för att lyssna? Kanske träffa samma kollegor vid några tillfällen? Eller vill jag vara med i olika typer av samtal som jag kan ha nytta av för min egen utveckling? Som en del av min egen reflektion.
Mm. Vi har ju haft våra chefsfredagar som just har varit liksom en stor mötesplats. Även om det inte har varit exakt samma personer som har kommit så har de kommit till just föreläsningar. Men det har varit en viktig mingelmöjlighet och kontakter man har haft med chefskollegor. Så att det har varit ett sätt. Men jag tror att efter pandemin så ser det lite annorlunda ut hur man har möjlighet att sätta av tid och vad man vill prioritera för typ av möten. Och då tror vi i alla fall att det här sättet att träffas i nätverk och kanske också att det blir dialoggrupper som du är inne på, de här lite mindre grupperna, skulle kunna vara en poäng.
Sen kan man ju säga att nätverk eller erfargrupper och så, det är ju ingenting nytt.
Nej.
Det har ju funnits i väldigt många år. Nu är väl kombinationen av att träffa fysiskt och digitalt och lite nya former som ger nya möjligheter att använda.
Ja. Nej, men chefsföreningarna har inte hittat något nytt hjul utan det är ett hjul vi vet finns och funkar.
Men behovet har ökat kan man väl säga.
Ja.
Möjligheterna i det.
Ulrika, du som har mycket chefshandledning och så, och vi har varit inne lite grann på hur omvärlden ser ut och så, men vad skulle du säga, Vad tror du chefer kämpar med idag? Eller vad ser du att man pratar mycket om?
Jo, vi har ju varit inne lite på det. Det som jag framförallt ser är ju tidspressen. Att det är höga krav. Chefer jobbar med många olika frågor samtidigt. Det kan vara långsiktigt, strategiskt, väldigt kortsiktigt, operativt. Så du behöver hela tiden parera högt och lågt. Brist på tid att tänka, brist på att reflektera. Så det är många utmaningar som gör att chefskapet idag är komplext. Mm.
Vi har ju varit inne på vilket sätt nätverken kan stödja chefer. Men om du skulle säga, om man som chef sitter där ute med de här grejerna som du lyfter fram. Varför ska man gå på ett nätverk då? Det handlar ju om att prioritera, faktiskt verkligen komma iväg och sätta av tid och reflektera.
Verkligen, och det ser vi ju att det är svårt med fulla agender. Men jag tänker att ge sig tid att få bli validerad, speglad, få nya perspektiv av andra. Men också att se och känna att jag faktiskt inte är ensam. Vi vet ju att socialt stöd är en av de faktorerna som är absolut mest stressreducerande. Och just det här med delandet som du var inne på. Att få andras perspektiv, att den här känslan att jag inte är så ensam, men också ge mig själv möjligheter att reflektera, tror jag kan vara oerhört värdefullt. Mm.
Mm. Och ta en promenad dit, kanske med någon kollega, walk and talk och lite andra. Alltså verkligen skruva upp den här ventilen i tryckkokaren lite försiktigt.
Ja, och inte bara på väg dit. Jag brukar säga det när jag ger chefsanledning, att se alltid till att ha minst en halvtimme efteråt. Att landa i, reflektera själv, dra egna slutsatser. Det kan brottas lite med vad du har fått till dig och hur du har tänkt och så. För annars är det lätt att bara springa iväg och fortsätta som man alltid har gjort.
Vi ska komma ihåg det, Martin. Jag tror att vi ska se till att ha med våra anteckningsböcker. Lite som vi vill göra i mentorprogrammet också. Så att man jobbar under nätverken med att reflektera. Vi har ju lagt det på eftermiddagen. Vi börjar 14.30 och vi håller på 2 timmar. Ska vi säga lite grann om vilka avvägningar vi har gjort här då? Hur vi har funderat. Vi har valt både att försöka facilitera samtal och att man lär känna varandra. Och försöka få till också reflektioner kring i det här första omgången när Ulrika kommer föreläsa, ge den här inspirationsföreläsningen om compassion-baserat ledarskap, så ska det ju också bli möjlighet till reflektioner och frågeställningar och så. Ska vi beskriva lite mer hur vi tänker kring nätverken, Martin?
Ja, men utifrån det du sa så tänker vi oss att vi har ett par träffar per termin, en fysiskt och en digitalt, för att liksom prova formerna. Vi tror på att vi stimulerar nätverkstanken och erfarenhetsutbytet och i uppstarten att ha fysiska träffar. Tanken är också att vi ska kunna ge en del input mellan träffarna och kanske ha någon form av möjlighet till dialog i nätverket mellan träffarna också. Vi vill gärna fånga upp också de behov och förutsättningar som finns hos chefer vid träffarna, så att vi får idéer på teman, dilemman som kan tas upp. Och många gånger så finns det också kompetens i grupperna, personer som kan medverka. Det är lätt att glömma bort det när man har nätverk. Mm. I ett nätverk, stort eller litet, så finns det mycket samlad kompetens. Man behöver kanske bara hitta formen för hur man tar vara på det, som kanske inte kräver för mycket förberedelser. Så att vi är beroende lite grann också på om det blir ett större nätverk bara, eller om det kanske utkristalliseras sådana här så kallade dialoggrupper, mindre grupper som jobbar lite mer nära varandra med olika dilemman och så vidare. Så finns det lite olika metoder och principer för hur man kan föra samtalen som vi kommer att ge exempel på. Vi kommer bjuda på ett par sådana versioner så att säga under den här första träffen. Så erfarenhetsutbytet i fokus och så vidare. Och det blir lite mingel på slutet också varje träff, eller hur, Hanna?
Absolut, det är väl det vi tar med oss från våra gamla chefsfredagar också, att det är viktigt att kunna passa på att mingla så lite trevliga omständigheter. Nu på våren blir det i alla fall lite alkoholfritt bubbel och snittar och sådär. Och i höst kanske vi testar ett afternoon tea istället. Vi får se hur det blir. Men jag tror att de Ostörda samtalen är också superviktiga, att man av slump träffar någon mer och sådär.
Ja, det är lätt att styra upp det här för hårt också, så att vi kommer att lyssna stora öron vid träffarna.
Ja, alltså vi vill ju fylla det här med så mycket. Vi får se att det faktiskt finns lite luft också i det ganska tajta programmet. Ja, men som sagt, det kommer inte vara krav på att få till de här dialoggrupperna, men vi kommer ju sitta i rummet utifrån chefserfarenhet och chefsnivå och försöka på det sättet få chefer att komma lite närmare varandra. Och det som är häftigt med vår verksamhet är ju också att vi kommer från olika sektorer, olika verksamheter, att man sysslar med olika saker men säkert har otroligt mycket gemensamt, eller någonting att spegla i någon helt annan verksamhet från det jag håller på med. Så det blir intressanta möten också, tvärprofessionellt kanske. Så det ska bli jättespännande att se vad det här kan bli. Och som sagt, successivt så kan vi väl se, som vi sa, chefstidningen har ju otroligt mycket material. Jag hoppas att ni alla liksom tittar i den och kanske säg till om ni vill ha några extra ex till er ledningsgrupp eller någonting annat. För där finns ju material om saker som chefer brottas med. Nu senast så har vi tittat på utköp som drabbar chefer, men det kommer faktiskt just i nästa nummer så kommer det en serie om, eller ett antal artiklar kring just nätverk också. Så jag hoppas man kan hitta inspiration där, och så följ oss och chefstidningen på LinkedIn och så finns det också material som kan bli intressant och reflektera tillsammans om. Ulrika, vad är dina tankar kring de här träffarna vi ska ha? Vad ser du hända i såna här möten när chefer får chansen att lyssna, fråga och lära?
Ja, men det är ju det som är så oerhört spännande. Det vet man inte.
Nej.
Utan det här är ju utifrån vilka som är just på den här träffen. Som har just det mindsetet, de frågor som är aktuella för just dem. Och det är ju det som är så spännande och härligt. Det finns ingen färdig agenda. Utan här gör man, utifrån de vi är som sitter där, så skapar vi det tillsammans. Utifrån de behov som är. Så att det kan hända lite allt möjligt.
Ungefär som när man ska spela in en podd eller köra ett digitalt möte. Fast med en fantastisk kvalitet. Vilka möjligheter, jag säger verkligen, ta chansen att haka på det här. Vi hoppas att det är många som vill vara med och testa nätverk. Och verkligen unna sig och sätta av tid för det här. Så mycket det kan ge att få chans att reflektera och lyssna och hitta nya ingångar. Martin, om du vill skicka med någonting nu till chefer som sitter där ute. De kanske inte kommer vara med i våra nätverk. Men naturligtvis särskilt våra chefsmedlemmar som kommer att göra detta. Vad vill du ge för råd kring det här med nätverk?
Ja, jag tänker på det du sa nu nyss, Ulrika, också, att man vet inte vad som händer när man träffas, vad det finns för behov och var man är någonstans i sin sinnesstämning under samtalet. Men det är mycket beroende av, och det är väl det som är medskicken, att ta vara på dina kollegor oavsett om de är, så att säga, internt i din egen organisation, om de är externt i den här typen av nätverk. Och våga gärna vara lite öppen med dina tankar och känslor och vardag och så vidare, för man får väldigt mycket tillbaka, och ta gärna initiativet och våga pröva.
Och det är väl just för att man ska kunna få lite det här djupare samtalet som vi också kommer att prata om. Saker precis som i mentorprogram, det stannar i det här sammanhanget, och ja, försöka skapa den här tryggheten så vi verkligen får utstå glädje kring det, Ulrika.
Nej, men jag tänker en sak som också är central som vi kanske inte har nämnt så mycket, det är ju att du också utökar ditt nätverk. Alltså det är ju några saker. Jag har ju själv ingått i flera nätverk och som har varit oerhört givande på så många sätt. Men inte minst att jag har utökat mitt eget nätverk och fått nya kontakter att använda mig av längs i min profession.
Ja. Inte sällan hittar man kanske ett nytt jobb, eller som ChatGPT sa, affärsmöjligheter. Och, ja. Det kan hända beroende på vad det är för typ av nätverk. Massa spännande saker. Jag vill säga tack till er, Ulrika och Martin, för det här samtalet kring nätverk, och hoppas att alla som har möjlighet som är medlemmar hakar på.
Tack så mycket.
Tackar.
Och ni lyssnar på den här chefspodden igen om ett par veckor, och den finns ju olika kanaler där poddar finns. Och jag vill samtidigt också passa på att tipsa om en annan podd om ni vill lyssna på spännande saker kring arbetsliv och chefer. När alla vinner är en podd som KPA Pension och Sunt Arbetsliv spelar in. Tack och hej!